Dagens evangelietext är hämtad från Lukas evangeliet och du kan slå upp texten på sidan 1639 om du vill följa med. Jesus sa till sina lärjungar: det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre en i sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han: här är ditt skuldebrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade han näste man: och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han: här är ditt skuldebrev, skriv 80. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Amen. När jag var liten så gick jag in på mormors vind, och inkilat mellan timmerväggarna fann jag ett gulnande blad. På bladet fanns en krona med stjärnor över, och under stod det: var trogen in till döden så skall jag giva dig livets krona. Det var en plansch från söndagsskolan. På 40-talet premierades man med dessa saker. Min mormor har varit död länge och mina morbröder och min moster är gamla idag. Men en gång var de unga och fick just detta, denna plansch. Och hur en 8-åring tolkar det vet jag inte, men var trogen in till döden så ska jag giva dig livets krona. Jag tror av pedagogiska skäl att vi inte använder dessa planscher i kompis och polarna här i kyrkan. Men innebörden som jag fann på detta gulnande blad berättar faktiskt om hur det är att vara en god förvaltare. Att vara trogen i det lilla och i det stora. För den som kanske har läst texten hemma idag så vet ni att det är en väldigt besvärlig text att förhålla sig till. Den handlar om pengar, och vi pratar gärna inte pengar så där i kyrkan. Och det som är ännu svårare är ju faktiskt att Jesus idag hänvisar till och i viss mån upphöjer en man som egentligen är ohedlig, men som faktiskt lyckas göra någonting av en omoralisk situation. Man har kommit på förvaltaren med att förskingra en rik mans pengar. Han ska avskedas, och i desperationen inför att avskedas fortsätter han att förminska den rike mannens pengaförråd genom att skriva av lån för andra människor. Han gör detta för att han själv inte ska bli ensam den dag han inte har något jobb och är dömd. Jag kan inte svara på varför Jesus använde den här mannen som ju faktiskt var ohederlig. Men kanske kan mannens desperata handlande säga något till oss idag. Vad var det som var viktigast för den här ohederlige förvaltaren som skulle avskedas? Var det att skaffa sig ännu mer pengar? Eller var det att satsa på relationer, på mänskliga relationer? Lukas skriver ju att mannen sa, eller tänkte, hur ska jag göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst? Mannen förstod att ekonomi, det som egentligen hade fått honom på fall, det var inte allt. Det fanns det som var viktigare. Relationer. Den ohederlige förvaltaren såg till att vårda sina relationer. Det är som att Jesus flyttar fokus från ohederligheten till hans behov av gemenskap. Personligen så uppskattar jag relationer mer och mer ju äldre jag blir. Vännerna blir faktiskt viktigare och viktigare. När jag var yngre så kanske jag kunde tänka mig att en del materiella saker var viktiga, och det är det naturligtvis. Visst behöver vi det materiella. Men jag har upptäckt något, och det som jag kanske kan uppskatta allra mest, det är att få sitta tillsammans med någon och äta och dela ett samtal. Jag tror att de bland oss som lever i ensamhushåll, i Stockholm är det ju ganska många, att ni kan känna igen er i detta, att få dela en måltid med någon, hur viktigt det kan vara. Hur evinnerligt tråkigt det är att laga mat ensam. Jag tycker det är tråkigt att laga mat överhuvudtaget, men att göra det ensam. Men att få sitta bredvid någon och få tala. Och då kan det handla om allt ifrån universums mysterium och Guds kärlek till vad man har tänkt att göra på semestern. Och det samtalet är så viktigt. Och det kan jag känna igen mig, inte kanske att jag är en ohederlig förvaltare, jag hoppas inte det. Men att jag förmår att skapa relationer, och inte bara skapa utan också vårda. Författare, skådespelaren Gitte Nørby, heter hon så? Ja. Nu är jag lite ute på lite djupt vatten, för jag lämnar konceptet. Hon sa igår, jag kan mista en älskare men inte en vän. Jag tänkte på det. Det säger något om vänskapens djup. Andreaskyrkan med sin församlingsmodell bärs upp av att människor just är trogna i det lilla och i det stora. Det lilla kan vara att tvätta och städa toaletter, koka kaffe, köpa toalettpapper i stora balar, vika papper, förbereda lotterier, städa efter försäljningar, koka korv, förbereda kompis, sköta ljudet. Kyrkan bygger på detta. Kyrkan kan bara förstås och ge innehåll och mening till de ord som står på kyrkans framsida. Var inte rädda, Gud är kärlek. Ja, men det räcker inte. Det behövs någon som också öppnar kyrkportarna och sopar undan löven. Dessa ord är viktiga. Gud är kärlek, var inte rädda. De vänder sig till den som passerar Götgatan kanske bara en gång i livet, men också till den som ofta går till kyrkan. Jag kommer ihåg en kväll i våras var det. Jag satt i köket och vi planerade någonting och plötsligt så såg jag en mängd välklädda ungdomar i kyrkans kyrktorget. Jag blev lite förvånad att ungdomar en fredagkväll hade lust att gå i kyrkan. Men så insåg jag att det var AA, anonyma alkoholister, som hade ett öppet möte här i kyrkan. AA, anonyma alkoholister, hyr vår kyrka. Jag tror det är 3 eller 4 gånger i veckan i våra lokaler. Jag blev så förvånad för att en del av ungdomarna kände jag igen. Jag måste erkänna att jag ser på en del såpor på TV4, TV3 och TV5. Det är ett bra sätt att koppla av. Men tyvärr så flödar spriten friskt och för intet i dessa såpor. Och det tog tag i mig när jag kände igen någon av dessa ungdomar från TV. Välklädd, fin, en fredagkväll, gå på ett möte för anonyma alkoholister. På något sätt så kände jag livets baksida, men också livets framsida, att man går till kyrkan eller går till AA för att hitta rätt i sitt liv. Många av dem som går på AA har insett att de måste försöka göra något av sitt liv, att man måste hitta ett alternativ när det blir för mycket alkohol. Och här i kyrkan under veckan så tas gång på gång livsviktiga beslut av dessa unga, medelålders och äldre människor, bland annat genom sinnesrobönen. Det tas beslut om att man vill hitta en annan väg från den som har varit destruktiv. Och då blir perspektivet att vara trogen i det lilla, det ger också konsekvenser i det stora för när man går och avlägger ett löfte. Jag tycker det är stort och jag beundrar dessa som jobbar med AA och som kommer hit. De har insett, som vi när vi läser dagens evangelietext, att det är mycket man kan få för pengar, men det finns något som står när allting annat rasar. Och det är den mänskliga gemenskapen, kontinuiteten, trofastheten. Och det är just genom att man visar trohet till en församling, kontinuitet. Det är att du går hit och städar toaletten en fredagkväll när du hellre skulle vilja sitta hemma. Det är att du sitter i styrelsen och känner att du kanske borde umgås med dina barn. Det är genom att baka, det är genom att handla kaffe, det är genom att hantera den grå vardagen som vi tillsammans kan vara med och ge utrymme för människor att få sina liv förvandlade. Jag tror det är viktigt att tala om perspektivet och hur det hänger ihop. Och att detta utgör grunden för människors möten och att kyrkan exempelvis kan erbjuda en person från AA ett nytt stycke liv att leva. Idag har jag inget diplom att dela ut. ingen text om att om du är trogen in till döden ska du få livets krona. Men det jag kan dela med dig, det är just erfarenheten av att det kan hända saker när vi tillsammans vandrar och arbetar mot det vi tror på. Och här tror jag faktiskt att kyrkan kan vara en positiv motreaktion mot det som jag upplever vara ett ständigt projekttänkande som speglar den tid vi lever i. Man vill inte binda sig, man vill vara fri. Och ibland kan det vara så att vi söker så mycket frihet att friheten kan bli en illusion. Man kan bli fången i alla val. Man kan bli förlamad inför alla val man ska göra. Och paradoxalt är det så att kontinuitet och trofasthet kan ge oss en grund som gör att vi vågar ta ut svängarna och vara verkligt fria. Den förre rektorn på Teologiska högskolan, Valborg Lindgärde, sa en gång något som jag inte glömmer. Hon träffade en vän på en bar på Östermalm. Hon fick lyssna till en ovanligt hård livsberättelse. Och Valborg gjorde reflektionen, vad var det som gjorde att hon höll ihop under samtalet? För det var ett svårt samtal. Och då sa Valborg Lindgärde så här, alltså rektorn på utbildningen för pastorer och präster. Det var alla de predikningar jag har hört som gjorde att jag höll ihop, ungefär så sa hon. Alla de strålande utläggningar, men också de medelmåttiga. Ja, till och med de där ganska dåliga predikningarna. Tillsammans bildade de en grund som gjorde att hon kunde vila. Hon hittade som ett guldkorn i sammansättningen av de tusentals predikningar hon säkert hade fått höra. Och det ger ju faktiskt predikanten tröst också. För det är inte alltid. Ibland känner man att det har gått bra. Och ibland så kanske man skulle föredra hoppa över kyrkkaffet och åka hem. För man känner att man var inte tillräckligt förberedd. Men tänk att det i alla dessa predikningar ändå kan finnas en sten man kan ta med sig och bygga en grund. Jag tyckte det var så fint, för det handlade just om kontinuitet. Det handlade om att inte bara plocka russinen ur kakan utan att se helheten. Livet är oberäkneligt och svårt. Trots att vi vill det goda hamnar vi ibland i det som är fel. Kanske också går det så illa ibland att man hamnar i samma roll som den ohedlige förvaltaren. Man kan medvetet och omedvetet göra fel, men av den faktiska situationen, hur illa det än är, så finns det något som kan bli gott. Jesus väljer idag att inte säga något värderande om den ohedlige förvaltarens sätt att sköta sitt jobb. Men Jesus sätter fokus på den omprioritering mannen gör när han vet att han ska varslas från sitt jobb. Jesus sätter fokus på det vi kallar för nätverk, att skaffa sig vänner och vårda relationer. Och att värdet i detta var större än att roffa åt sig mer pengar. Var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona, stod det på den gamla söndagsskoleplanschen på mormors vind. Och även om texten är svårförstådd handlar det ändå om något som är väldigt fint. Om detta som kan få oss att växa och utvecklas som människor. Trohet, trofasthet. Och bilden av livets krona blir för mig idag Guds nåd. Om och om igen får vi förlåtelsen, upprättelsen, och i det långa loppet är det faktiskt något som bär.